When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Visst var det lite coolt att vi hamnade precis bredvid Helene Sjöholm och Peter Jöback också?
Ja, det kändes lite historiskt.
Ja, jag är fortfarande lite starstruck.
Särskilt som du hade sagt precis innan vi gick in att det finns ju ingen, eller finns det någon som kommer att kunna slå Helene Sjöholm i den här rollen, och sen så sitter vi bredvid henne.
Ja, det var stort. Den här podcasten då? Vad är det vi ska åstadkomma, Stina?
Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså, det är liksom så här, ja.
Hur menar du då?
Mellan Skylla
och Karybdis.
Med mig, Stina Oskarsson.
Och Lars Anders Johansson.
Det känns, tycker jag, som att de människorna som är här, inklusive oss, har, för dem är det lite högtidligt att gå på teater. Alltså högtidligt på ett, alltså, det känns som att de har väntat på det länge. Ibland kan jag få känslan när jag är på Stadsteatern att hit går man lite nu och då. Alltså, det är någonting omärkvärdigt sådär. Men att det är no, alltså, jag tycker det är någonting fint över det här att man tar det på så stort allvar.
Ja, fast ja, när jag tänkte här över skillnaden så tyckte jag snarare att folk ser gladare ut här än på Dramaten.
Ja, men det är lite det jag menar. För mig är det allvaret. För att man har, det är en helt annan förväntan på att faktiskt få någonting. Och det menar jag, det är det som innebär för mig att ta det på allvar. Att man har planerat det länge, man har sett fram emot det, man var här i god tid.
Men alltså, varför ser Dramatenpubliken så sur ut då?
Ja, det får vi göra en undersökning om.
Jag vill ju gärna tänka mig att det är att i den privata teatersektorn så är man mer mån om att nå ut till publiken. Att man anpassar sig mer efter publikens efterfrågan eftersom man faktiskt måste sälja biljetter. Medan man i den offentligt finansierade teatervärlden är lite likgiltig med det. Och då kanske folk går mer av känsla av plikt att man ska gå till Dramaten, för det förväntas av en.
Klart att du ska koppla det till finansieringsformen. Jag tror inte alls att det har med finansieringsformen att göra. Däremot så tror jag att det har att göra med att, alltså, faktiskt vad man spelar. Alltså, Kristina från Duvemåla måste vi ändå säga är en gigantisk succé i svensk teaterhistoria. Idag är det faktiskt på dagen 20 år sedan den hade urpremiär. Alltså, vad gjorde du för 20 år sedan?
Åh, herregud. Då var jag 14 år. Jag gick inte på musikaler i alla fall, det ska jag säga.
Nej, men har du något minne av när den kom?
Det jag tycker känns lite läskigt när du säger att den hade premiär för 20 år sedan, det är ju att jag upplever ju det här som en ganska ny musikal fortfarande, men det kan ju bero på att jag faktiskt inte har sett den. Har du sett den?
Nej, jag har inte heller sett den, men jag kom så väl ihåg när den kom. Jag hade precis flyttat till Kalmar. Jag var då inte 14, jag var 20, eller 19 var jag, närmare bestämt. Och höll ju på med teater, men för mig var det här liksom en succé som jag betraktade på avstånd. Jag minns när jag kom hem till Skellefteå, då hade mina föräldrar en sån här dubbel-CD som min pappa hade fått på någon konferens med Kristina från Duvemåla. Och det där var någonting som var så här stort och avlägset, och Helene Sjöholm och Lars Rudolf, alltså så här,
du har hört den här musiken
spelas om? Ja, sen har jag hört den spelas om igen, och jag har ju liksom levt med den på avstånd också eftersom att jag har jobbat med både Helene och Lasse efter det. Men jag har aldrig sett den, så att för mig känns det jättespännande.
Men hur kommer det sig att ingen av oss har sett den här? Beror det på att vi antingen är för obildade tölpar eller att vi är någon sorts kultursnobbar som har hållit oss för goda för att gå och se på musikal?
Nej, men alltså för min del har det varit rent praktiskt, tror jag. Alltså, den hade väl premiär i Malmö och då bodde jag i Kalmar. Och det var inte så där att jag reste land och rike runt för att gå på musikal och se teater. Och sen spelade den ju i Göteborg. Alltså, så här, jag har inte bott på de platser där den har spelat helt enkelt.
Men musikaler allmänt, är du en sån person som har åkt iväg till London för en weekend för att se musikaler och sådär?
Nej, jag har aldrig varit i London. Har du det?
Jag har varit i London, jag har till och med varit på musikal i London en gång. Ja. Men jag har inte åkt till London för att gå på musikal. Jag har faktiskt under större delen av mitt liv varit väldigt skeptisk till musikalform.
Varför det?
Nej, men jag tycker att det finns något sådär lite krystat och ansträngt i teaterpjäser där skådespelarna helt plötsligt brister ut i sång och dans. Det finns något lite löjligt där.
Tycker du? Ja, alltså det beror helt på hur man gör det tycker jag. Jag kan ju ibland tycka att det är det absolut sannaste uttrycket för att när man ska skildra stora känslor så räcker ju ofta inte realismen till på teatern tycker jag. Så jag kan ju snarare tycka att realismen blir töntig. Sen tycker jag att musikalgenren ofta har missbrukats och att man liksom har gjort det för säljande. För mig handlar det inte alls om det, utan det handlar om att hitta ett språk som är mera sant. Så att jag har egentligen ganska höga förväntningar på det här.
Alltså, jag vill inskärpa att jag tycker att samma problem finns med operan. Att det kan bli väldigt, väldigt krystat när det helt plötsligt blir ett sång- och dansnummer.
Ja, där kan jag tycka att problemet är större. För att där är oftast regin mycket stiffare. Och då är kontrasterna så gigantiska mellan att de står alldeles blickstilla och så börjar de sjunga. Medan i musikalen så är det ändå mera glidande övergångar mellan...
Men det finns någonting så här, någonting väldigt käckt och dansbandsmässigt också över mycket musikal och musik. Gör det inte det?
Tänker du på någon speciell musikal då?
Ska man ta? Så, ja, men en hel del så här Lloyd Webber-musikaler kan vara på det sättet. Inte Fantomen dock, som är den enda som jag har sett i London.
Ja.
Jag tror nästan att det funkar bättre när det är lite mer så här bombastiskt. Eller så är det bara jag som är.
Nej, men det kanske det gör. Jag har faktiskt ett jättestarkt minne av när vi åkte till Stockholm för att, när vi bodde i Skellefteå då, jag kanske var 10, 11. Och vi skulle se Cats. Det var, för mig var det en jättestorslagen upplevelse, men det var ju hela miljön. Alltså jag hade aldrig varit på en sån, jag vet inte vart den spelade, men för mig var det liksom ett gigantiskt hus och allting var liksom stort och hemligt och främmande. Nej, det var inte här. Eller det kanske det var, jag vet faktiskt inte. Men har du något positivt musikalminne?
Alltså det var fantastiskt att se Fantomen i London med Peter Jöback också som Fantomen. Så absolut, det var en positiv upplevelse. Och jag måste säga att min aversion mot musikalformen har väl avtagit i takt med åldern. Men jag ska inte säga att jag är en stor musikalanhängare heller. Fyra timmar senare alltså.
Ja, jag känner mig ganska tagen.
Ja, jag med. Det är lite av en ansträngning, fast på ett positivt sätt.
Ja, nej, men alltså man går ju igenom så många stadier på så många plan. För att jag tänker också att det är så sällan idag som man möter de här stora berättelserna. Särskilt inte på teatern. Och jag, alltså man slås liksom till marken av det, tycker jag. Av det här livet som pågår. Om människor som blir sjuka och dör och bryter upp och hoppas och tror och hoppas på nytt. Och man speglar det liksom i sitt eget liv och sin egen historia och mot samhällets utveckling. Och det blir verkligen starka krafter som det väcker igen.
Absolut. Och jag måste ju säga apropå det som jag sa innan angående musikalformen och sådär. Jag tror att jag blir tvungen att kapitulera ändå. Det var fantastiskt gripande detta.
Jag är helt kapitulerat på alla tvivel.
Men du var inte lika skeptisk
som jag. Nej, det var jag inte. Men det här var liksom... Jag trodde inte att jag skulle vara så tagen. Det är sällan jag tycker att jag blir det. Av teater faktiskt.
Jag tror att det är flera saker som spelar in här. Dels så är det ju en väldigt stark berättelse, utvandrareposet från första början. Och sen är det
väl omarbetat till musikal. Sen är det fantastisk musik och sen var det fantastiska skådespelare också.
Ja, och sen är det någonting i, tycker jag, alltså det vi nämnde innan, idag är det alltså 20 år sedan den hade premiär. Och jag vet, när jag mötte den här berättelsen första gången, alltså för 20 år sedan, även om jag inte såg den så här då, då var det mycket mer av en saga om någonting som hade hänt för länge, länge sedan. Och det var så självklart att utvecklingen på något sätt går åt ett håll. De här 20 åren har omvärlden och även Sverige förändrats ganska radikalt. Och helt plötsligt så kommer det här tillbaka. Alltså, jag gjorde en association till, jag läste precis om Katitzi-böckerna. Och när jag läste om dem nu, liksom 30 år senare, där var det samma sak. De var ju en saga när jag läste dem. Och helt plötsligt så var de brutal verklighet igen. Och det var någonting i det som gjorde, tror jag, att det förstärkte det här av tidens obönhörliga gång och hur bräckligt allting omkring oss är. Att saker som vi på något sätt tar för givna ska gå åt ett tal. Alltså, jag menar, vem är Kristina om 20 år?
Det var ju, vi har ju haft en föreställning, alltså egentligen från murens fall och östblockets sammanbrott, som Fukuyama pratade om, historiens slut, att nu skulle allting bara fortsätta på samma sätt. Fukuyama har ju tagit tillbaka det där, och ja, historien tog ju inte slut. Det har ju hänt en massa saker som ingen hade kunnat eller velat förutse på olika sätt. Så att historien tar oväntade vändningar.
Ja, och också, ja, men den här bräckligheten över liv, och också människans kamp med naturen, som vi också idag har levt väldigt avskärmad ifrån, men som också just nu med klimatförändringar, med liksom, resursförbrukning, kommer allt närmare. Och den möter man ju också här, liksom, att människans liv genom historien alltid har varit en kamp med eller mot naturen och de krafterna.
Det är ju en verklighet som vi har försökt fjärma oss från så mycket som möjligt, att vi inte föreställer oss hur maten hamnar på bordet och så vidare. Men jag tror att en viktig sak också, att detta musikaldrama blir så berörande jämfört med mycket annan teater som man går på, är att även om det är brännheta frågor som diskuteras, och särskilt då, som du påtalar, brännheta nu, så lämnas det inte några pekpinnar eller några, den talar inte om vad man ska tycka eller dra för slutsatser, och det ställer mycket, mycket högre krav på en som åskådare än när man får en pamflett från scenen. Ta bara den här dialogen om, ja, egentligen om äganderätten mellan den här pälsjägaren som menar att de här människorna har stulit marken från indianerna, och han som menar att nej, men jag har, det var bara vildmark när jag kom hit och jag har plöjt upp jorden och gjort det här till jordbruksmark. Jag har gjort mitt bästa och jag förtjänar den här marken. Det är inte givet. Manusförfattarna talar inte om för en vems parti man ska ta. Båda har ju rätt eller fel, eller vad man ska säga.
Ja, nej, men det här är ju teatern är det som absolut bäst, tycker jag. När man får liksom både Karl Marx och kapitalisterna, men i mänsklig...
Jag skulle väl inte säga att någon av dem där var vare sig Karl Marx eller kapitalist.
Jo, men
eller
alltså, om du hårdrar det. Så, jo, men alltså, tankarna menar jag kring äganderätten och liksom att man faktiskt inte kan, alltså som indianen framför det, jag tycker hans tal är fantastiskt, att vi egentligen inte kan äga någonting, att det faktiskt inte, det är ju raka motsatsen till
kapitalismen. Jag tror att indianen skulle ha varit lika främmande för Karl Marx som för...
Ja, men ursäkta min... det är bara för att jag intervjuade Sven-Erik Lidman om hans bok om Karl Marx idag, så var jag inne på... Nej, men vi pratade just kring det där med ägandet, för jag tyckte det var... Det blir så, nej, men det är så, men man förstår ju Karl Oskar där också, som har strävat och slitit med den här marken, och det är det som är, så jag är helt med i det resonemanget. Sen tyckte jag också att det blev så fint skildrat med, alltså, religionen och, alltså, människans behov av religionen i förhållande till det här stora i kring. Det är sällan jag tycker man ser religion skildrad på scen.
Och på ett så kärleksfullt sätt också.
Och också med det, och som sen då mynnar ut i Kristinas ja, den här hitten liksom, men med det stora tvivlet om det inte, om du inte finns, om du inte, alltså, och det blir så, om man har byggt upp för det så man verkligen kan vara med på den resan även om man inte själv är troende. Det tycker jag är,
men det känns ju inte som det är tvivlet som det mynnar ut i, för när hon sen avlider där i slutscenen så är hon ju fast och fullt övertygad om att hon kommer att vara välbevarad, så hon, tvivlet verkar vara en övergående fas där.
Ja, där vet jag inte om jag är överens med dig. Jag tycker, upplevde att hon nådde någon slags kärnpunkt i sig själv när hon vågade tvivla. Sen tror jag att man klamrar sig fast i det i sista ögonblicket ändå.
Återigen, man blir inte skriven på näsan som åskådare. Och det är otroligt befriande. Sen så tycker jag också, jag menar, den här lite naiva frikyrkliga gruppen som reser över hade ju kunnat skildras på ett nedlåtande sätt. Alltså det finns ju ett komiskt drag, men jag tycker ändå att det är en kärleksfull skildring av de människorna. Det är inte vanligt att...
Nej, det är så lätt att göra narr av just den typen av grupper, också när man skildrar en grupp. Men här har de verkligen lyckats. Men överlag, det är så mycket kärlek i den. Och det är väl därför man kommer dem så nära. Jag blev så drabbad redan i början av Robert, han som sen gräver guld. Redan när han första gången ska och börja jobba där och sjunger sången om bäcken och frihet, att bäckens frihet är större än hans frihet och den kommer att få mynna ut i ett hav. Och, alltså, det är verkligen den här universella frihetslängtan hos människan som är så, och som läggs i den där bäcken och som sen kommer tillbaka och liksom när guldet har blivit i sand. Det är så, alla historier får man också, det är så snyggt dramaturgiskt. De knyts ihop och liksom har utvecklats. Och...
Jag tycker att det är en väldigt stark scen också, precis i anslutning till det, i början. När brorsan kommer hem och säger att han vill dra till Amerika. Och Karl Oskar då erkänner att han har gått och tänkt precis samma sak. Och det blir den här, när båda de här bröderna håller på att elda upp sig i sin entusiasm över tanken på hur bra allt är i Amerika. Och Kristina strävar emot och är den här ansvarstagande personen som, men vänta lite, det här, det kommer inte att fungera. Den dynamiken i grälet mellan de tre, entusiasmen å ena sidan och sen förnuftet å andra, tycker jag är helt...
Och där är det ju så roligt också hur det där sen byggs på med alla fördomarna.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Amerika.
Ja.
Alltså, och hur, alltså, det är ju helt fantastiskt hur man ser också. Alltså, någon har hört någonting och sen använder man all sin rädsla för att bygga på de här bilderna åt båda hållen. Och det är så lätt att begripa hur den här typen av... liksom, rädsla för det främmande uppstår, för det är så sprunget ur bara den här genuina känslan att av rädsla för att lämna, eller ja,
man vet vad man har men man vet inte vad man får. Och det var ju verkligen så i det här fallet också. Jag menar, det gick ju väl för vissa, men för andra blev det ju en katastrof.
Nej, men det är ju, alltså, det uppbrottet, Det var väl också en av de sakerna som verkligen berörde mig. Just det där känslan av att ha ett hem. Alltså, var är mitt hem? Mm. Var, och var kommer det alltid att finnas? Var kommer ditt hem? Vart är ditt hem?
Jag associerar till Dan Andersson.
Ja.
Han blev ju ivägskickad till Amerika som ung tonåring. Ja. Han var väl bara 14,
tror jag,
eller 16 eller 14. För att då undersöka om det var värt för familjen att flytta till USA. Men han var där i ett halvår eller något sånt där och drog slutsatsen att nej, det är lika fattigt och eländigt och jobbigt i Amerika, så det är ingen idé att åka över. Det var det budskap som han tog med sig. Och det är ju möjligt att om Robert hade stuckit iväg ensam för att rekognosera och sen återvänt till Duvemåla, så hade han kanske inte varit lika entusiastisk.
Nej, eller också så var det bara så jävligt att det kunde bara bli bättre, även om det inte blev enkelt. Det är också en stark skildring av just uppbrottet.
Ja, och hur man förlorar sitt sammanhang. Jag tänker på den här striden mellan Ulrika, byhoran, ja, och Kristina, bondhustrun på båten. När båda helt plötsligt upptäcker att deras givna positioner i den lokala samhällshierarkin helt har utraderats. Att nu måste man positionera om sig. Att allting det som man är och betraktar som sig själv helt plötsligt är borta.
Ja, men, och det är väl det som är den största skräcken, tänker jag, när man själv tänker på den typen av uppbrott. Att allt man har byggt sin identitet på, eller som vi bygger våra identiteter på här, är försvunnet. Och det blir en sån naken sanning om vad som är en människa. Att det är någonting helt annat, det är någonting bortom det. För det är ju sen de hittar varandra i den där djupa, djupa vänskapen. Det är först när allt det där som var liksom pålägg har utraderats.
Så att det måste ha varit mycket enklare. Man tänker att man flyttar från ett jordbrukssamhälle i Smålands mörka skogar, där man har i mångt och mycket varit utlämnat till sig själv och sitt arbete med att bryta jorden. Och sen flyttar man till en vildmark i Amerika, likartad klimatzon med en likartad natur. Och då är det bara att sätta igång och bryta jorden igen. Att man är lika beroende av sig själv och sitt eget arbete, men utlämnad till sig själv på båda platserna. Och skillnaden är huruvida jorden är bördigare och det finns mer land att plöja upp.
Ja, där ser ju dagens flyktingströmmar helt annorlunda ut. Det är oftast från helt andra klimat till helt andra liksom, typer av samhällen.
Ja, eller framförallt till typer av samhällen. Det man såg där i Nordamerika med emigrationen från Europa, det var ju en expanderande europeisk civilisation som då lade i mångt och mycket stora vildmarker under sig. Medan dagens flyktingströmmar går ju till tättbebyggda kulturbygder där det har levt människor i tusentals år, där det finns väldigt komplexa samhällssystem. Det blir ju en jättestor skillnad redan där.
En sak som jag tyckte var så skönt med uppsättningen som tangerade vi pratade om tidigare var, alltså, det finns ju hur många dagsaktuella referenser som helst som man skulle kunna göra och lägga in i föreställningen, men man har valt att inte göra det.
Ja, för de referenserna kan ju du och jag göra efteråt istället.
Ja, men och man sitter ju där och gör dem själv. Och jag tycker att det är så skönt när man får göra det. För att tolkningsmöjligheterna blir så mycket vidare och dramat blir så mycket större. För hade man gjort dem till flyktingar och liksom bara så att man associerade till att det här var flyktingar från Syrien eller det var liksom flyktingar från Afghanistan eller då hade dramat stannat idag.
Ja.
Och även deras öde hade blivit mindre. Alltså nu gör man ju de kopplingarna, men man gör också kopplingarna framåt och bakåt i historien och till sig själv.
Det är därför som jag oftast stör mig på när man ska ta klassiska dramer och förlägga dem i modern tid, för att man tror att Shakespeare kan inte säga oss någonting i samtiden om vi inte flyttar hela dramat i samtiden. Och då missar man just den här poängen att jag menar, det finns likheter och det finns skillnader mellan tidsepoker. Och det avgörandet, vad som är likt och vad som är olikt, det bör man få göra själv som
Ja, man missar ju hela poängen att publiken alltid är i sin samtid och därför alltid per automatik kommer att referera och dra, för man söker ju alltid identifikation, man söker referenser man känner till. Och därför så blir man ju, man känner sig både smartare som publik och man blir smartare också, för man tvingas, alltså hjärnan jobbar ju lite mer och man tvingas vidga sin liksom horisont i vad det här faktiskt handlar om.
Ja, absolut. Så är det.
Alltså det var länge sedan jag såg något som var så mångfacetterat.
Ja, så vi får, det är alltså en musikal vi ska gå på, Stina.
Fast jag tror inte det handlar om det. Alltså, ja, men alla musikaler är ju inte bra.
Nej. Senast jag var på musikal, det var, då såg jag Evita på, vad heter det? Göta Lejon. Den är ju också väldigt komplex på det sättet. Visserligen utspelar den sig närmare i tid, men ändå det här argentinska 30-40-talet är ju också väldigt olikt vår samtid. Men det den sätter också igång den här typen av tänkande.
Jag tror att senast så såg jag någon sån här helt värdelös uppsättning av Här.
Ja,
då blir man inte...
Det är den typen av musikaler som har gjort att jag också har haft en fördomsmur.
Men det som bygger det här är ju, det är ju berättelsen. I kombination med helt... Alltså, musiken är ju bara, det är ju bara toppklass rakt igenom. Och skådespelarna. Men du, vad tänkte du om att om det finska inslaget? Eller svensk-finska? För det var ju det enda som på något sätt bröt av. Annars kändes det ju väldigt inom situationstecken realistiskt gjort. Alltså det var ju väldigt...
Det var
ju förhöjt. Men det var
två
ju
ändå... kvinnliga huvudrollsinnehavarna som pratade finlandssvenska. Och så den här österbottniska pälsjägaren. Nej, men så... Jag gillar ju, jag är personligen väldigt svag för finlandssvenska, så att på det sättet var det ett plus. Samtidigt så bidrog det lite grann till att förta den här karaktäristiska småländska känslan som präglar utvandrareposten.
Jag tror att för mig så förstärkte det känslan av Sverige, för att finlandssvenska för mig, det ligger väldigt nära norrländskan. Och det gjorde att jag kände mig ännu mer hemma i det än om det hade varit småländska. För på något sätt så känner jag mig väldigt besläktad med just finlandssvenskan.
Men det är väl den här tv-filmatiseringen som gör att småländskan är intimt förknippad också.
Ja. Men finlandssvenskan är vackrare.
Ja, det är så.
Och lite mjukare.
Jo, men det kan jag absolut hålla med. Jag har ju bott i Småland. Jag har kanske fått min beskärda del av småländska. Men nej, jag skulle vilja säga att det fanns fördelar och nackdelar med finlandssvenskan. Och jag skulle säga att de tog ut varandra. Det var ingenting som jag tänkte. Jag tyckte att hon som spelade Kristina var helt fantastisk. Så dialekten...
Nej.
Tänkte inte på eftersom.
Är verkligen sekundärt.
Var det någon annan särskild scen som du fastnade i?
Nej, men det var faktiskt den där... Det var väl egentligen två scener som verkligen var starka. Det var den här första när han vid bäcken om friheten. Och sen Kristinas tvivel. Det var de två som gick rakt in i hjärtat på mig. Du då?
Ja, jag tänker på den här kontrasten mellan bröderna och deras mentalitet. Med Carl Oskar som verkligen har den här göra rätt för sig drivkraften hela tiden. Han vill vara sin egen, han vill stå på sin egen mark och han ska inte ha några herrar över sig själv. Han ska vara kung på sitt eget land och så vidare. Medan hans lillebror istället tänker att han ska göra snabba klipp. Han vill fly från det jobbiga arbetet hemma i Sverige till Amerika där allting är jättebra. Och sen när han kommer till Amerika där är det så här, jag ska vaska guld. För då kan jag få bli rik snabbt. Och det straffar ju, det finns ju en moralitet i Mobergs berättelse.
Ja, det gör det.
Den ena vägen är mer framgångsrik än den andra.
Ja, guldet blir till sand. Det är
precis.
Moraliteten.
Det, Så ja, möjligen så skriver väl Moberg oss på näsan. Men jag tycker inte att den här musikaluppsättningen är pekpinnemässig. Inte mer än Moberg.
Fast jag menar, skriva oss på näsan, det tycker jag inte man gör. Det är ju en sanning, höll jag på att säga. Men jag menar, strävan efter guldet leder oss ju faktiskt ingen vart. Alltså, det är ju någonting, alltså så här, det är väl det universellt mänskliga att, som vi alla en gång i våra liv kommer fram till, att mycket av det vi har strävat efter var inte det vi trodde och det var väldigt förgängligt. Att det som egentligen betyder någonting är någonting annat.
Fast samtidigt lever vi inte just nu i en samtid och en ekonomi där det är guldvaskarna som vinner. Oavsett om vi pratar om människor som gör snabba klipp inom valutaspekulation eller aktieaffärer, eller om vi pratar om människor som hoppar mellan olika chefspositioner i privat eller offentlig sektor och gör karriärer, eller bara vilka är det som får medial uppmärksamhet? Eller någon,
ja, fast då är ju frågan, jag menar, vinner, vad lägger du i begreppet vinner? Jag tror ju att en dag så går det upp för dem som du nu säger vinner att det var inte det.
Jag menar, vem är det som uppnår det mål som den själv har satt?
Men de målen är ju oftast väldigt, väldigt, alltså det som handlar om berömmelse, det som handlar om pengar, det som handlar om det som får uppmärksamhet idag, så långt är jag med dig. Det är det vi belönar i hela vår kultur, ja. Men det är ytterst förgängligt och jag tror att vi är väldigt långt ifrån de sanningar som förmedlas här och de som vi för det mesta kommer fram till som människor, ibland inte förrän man drabbas av en svår sjukdom eller en olycka eller någonting, att det är någonting helt annat. Det är liksom kärleken, det är de närmaste, det är det enda som betyder någonting i slutändan. Och det tror jag gäller alla, hur mycket tid vi än lägger på att fly från det.
Jo, men det tror jag gäller oavsett om man är guldvaskaren eller den som...
Ja, men det är det jag menar. Det är det jag menar.
Så mitt resonemang där om vem som vinner respektive förlorar, det kvarstår ju oavsett.
Ja.
Jag tror att Moberg skulle ha slitit sitt hår om det, så vad vi belönade idag.
Ja, det tror jag också.
Men när det gäller den här existentiella dimensionen så kommer ju inte Karl Oskar undan heller.
Nej.
Det slutar ju väldigt dystert den här.
Nej, men det är ju det. Och det är väl det som är. Alltså ingen kommer undan det. Och det är då allt det där, det är då guldet blir till sand, det är då allting blir förgängligt.
Så vad händer sen då, tror du? Vad gör Karl Oskar?
Nej, nu tänker jag mera på... Hur kommer berättelsen att se ut framöver? Alltså så här, när Kristina från Duvemåla spelar som ytterligare 20 år, hur ser världen ut då?
Ja.
Det tycker jag, alltså det blir det hisnande för mig. Vart befinner jag mig i berättelsen? Vart befinner sig Sverige? Vart befinner sig världen? Vart är människor på väg? Var flyr de från? Vilka länder har drängts under vatten? Vilka är liksom bombade av krig? Alltså vi har ingen aning. Det är så skört.
Det gick ju inte så bra för de här indianerna som bodde där dit Karl Oskar flyttade. De som blev utlovade guld och som aldrig fick någonting.
Nej, men det blir ju också en sån stark kommun som hela vad man tror sig ha rätt till. Att sätta sig över. Men också en bild tycker jag, eftersom att indianernas kultur har ett helt annat förhållande till naturen och till marken. Så blev det också en bild för hur vår civilisation rätt ställer människan över naturen och anser oss ha rätt till vissa saker. Det jag ju tycker att många av dem som indianer som man inom situationstecken ibland pratar om som mindre utvecklade liksom folk, eller inte folk men alltså kulturer, är ju mycket längre komna, för de lever mycket mer i samklang med naturens rytm och naturens resurser och en annan helt annat helhetstänk.
Nu för tiden finns det ju inte heller på samma sätt som i mitten av 1800-talet stora områden som är obefolkade eller nästan obefolkade, så som det gjorde när the West was won, så att säga, det som skildras här. Så att vart vi än flyttar så kommer någon annan att antingen flytta på sig eller tränga sig ihop.
Fast det finns ju många stora glesbefolkade områden, även om det inte alls är på samma nivå.
Men dit flyttar ju in.
Nej, inte det... än. Men om det kan ju hamna i lägen när man blir tvungna med tanke på liksom...
Klimatförändringar.
Ja,
absolut.
Och det var det jag tänkte på, att det vet vi inte. Och då kan precis samma liksom konflikter uppstå på nytt, fast på andra platser.
Ja, den har väl en potential att leva i 20 år till den här, ja. Den här musikalen. Mm. Har vi varit för överens, Stina?
Ja, men det måste vi ju vara ibland. Det är ju, jag tror att när saker är bra, då går det tvärs igenom allt. Och när berättelser lyckas kasta oss tillbaka till de stora frågorna, då finns det inte så mycket att bråka om.
Det här var en produktion från